Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
För ett par veckor sedan så gjorde jag en kortare tågluff. Det var stort för mig av ett skäl, och det var att det var första gången jag fick resa på pensionärsbiljett. Och så slår det en att det var ju precis nyss man reste med ungdomsrabatt. Och vad hände däremellan? Så fort det gick. Vi åkte igenom Tyskland och ända längst ner till Klacken i Italien, där det finns ett litet kloster. Ett ekumeniskt kloster som tillhör en rörelse som heter Båse. De här klostren i den rörelsen är öppna för både män och kvinnor, och från alla olika delar av kristenheten. Själva kommuniteterna där präglas väldigt mycket av öppenhet, värme. Det är väldigt glädjande, glatt, det är väldigt välkomnande. Och man kan säga att de har inte så stora likheter med själva schablonbilden man har när man tänker på ett kloster. Det var jag, det var två skrivande kollegor till mig, och vi har gjort några sådana här resor genom åren. Samtidigt med oss så bodde där i gästhemmet en annan svensk man som hette Thomas. Och ibland, ni vet, så händer det att två människor som aldrig har träffat varandra förut blir kompisar på 5 minuter. Det är sällan, men det händer faktiskt. Och det hände med oss. Vi hade inte bara namnet gemensamt, utan så mycket annat också. Och innan vi skulle skiljas åt så ville Thomas berätta en sak för mig. Thomas hade i många år haft en äldre kvinna i Stockholm som någon slags andlig mentor. Den här kvinnan var en bedjare. Hon var det där som vi ibland säger att en människa, att hon var en kristinna. Hon hade ett djupt, stilla, inre liv. Och hon rörde sig fritt mellan kyrkorna i Stockholm. Hon var ensam. Hon hade inga barn, inga nära släktingar. När hon dog så hade hon testamenterat delar av sin kvarlåtenskap till denne Thomas. Och bland annat så ingick där ett ganska gediget bibliotek, främst med andlig litteratur. Så när Thomas stod och plockade i bland de där böckerna som skulle bli hans, så upptäckte han att där fanns några av mina böcker. Bland annat en bok som heter När träden avlövas ser man längre från vårt kök. Jag gillar långa titlar. Om någon tycker den är lång så skulle ni se den på finska. Det är både text både på framsidan och baksidan. På ett ställe i den här boken, När träden avlövas, så låg det ett litet mannakorn eller mannakort instoppat. Kommer ni ihåg mannakorten? Det här gör säkert inte ni som är yngre, men jag kan berätta att det här var ju så här, väldigt små kort, så här små ungefär, och på dem stod det tryckt ett bibelord. De låg oftast i små vackra askar eller kartonger. Och jag har så starka minnesbilder för hur det hemma i mitt hem, när mamma och pappa hade haft gäster och haft en trevlig kväll tillsammans, så inte sällan så sa någon av dem: ska vi ta ett manna innan vi går hem? Och så skickades den här burken runt. Alla tog sitt lilla kort, och så slog man upp var det där texten låg, och så läste man i tur och ordning texten, och så bad man, och sen var kvällen över. På den där lilla lappen som Thomas hittade inskjuten i boken så stod följande vers ifrån Johannes evangeliets 15 kapitel: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska Fadern ge er allt vad ni än ber om i mitt namn. Vi skildes åt i Ostuni, alla vi fyra, och så färdades vi med olika färdsätt, olika vägar hem. Jag åkte via Pisa, och med mig under den här resan så hade jag den här bibelversen som Thomas hade hittat på kortet. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Nu var det inte så att jag liksom enbart gick och tänkte på den här versen i största allmänhet. Utan jag funderade snarare på varför hade denna kvinna lagt just det bibelordet i just den boken. Kanske hann jag tänka, var det här helt avsiktslöst, att hon hade bara behövt ett bokmärke, hittade inget annat. Men jag tror faktiskt inte det. Och jag tror att jag kom på skälet. Boken När träden avlövas berättar om vår familjs väg genom den lycka och den smärta som blev just vår. Den är skriven 1996. Det är alltså 27 år sedan. Precis som alla ni, undantagslöst, så fick vi mycket att tacka för. Men också en del som blev tungt att möta, tungt att hantera och tungt att bära. I boken så finns en fråga som Lotta ställde till mig när vårt liv var särskilt tungt. Och det är följande fråga. Tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Plötsligt såg jag, och jag såg det faktiskt som i blixtbelysning verkligen, att det där lilla mannakornet nog var ett svar på Lottas fråga. Det hade inte råkat hamna där. Hon hade placerat kortet där. Jag förstod att det var en hälsning ifrån en nu avliden människa. En kvinna som vi aldrig mötte. En hälsning som hon aldrig fick chansen att framföra till oss. Och så skulle man kunna tänka, det var synd. Men man kan också tänka tvärtom, att det kanske var väldigt bra. Bra därför att jag tror att detta inte bara var en hälsning till just oss. Jag tror att det var en hälsning till så många andra. Och hade hon skickat den hälsningen till oss så hade den förmodligen stannat där. Under de 27 år som förlöpt sedan den där boken skrevs så har jag mött så många människor som har citerat Lottas fråga därför att den har varit deras egen fråga. Tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Och jag vet att vi inte behöver sträcka oss längre än ut i det här rummet för att veta att det nog sitter mer än en som bär den frågan av något skäl just nu. Jag skulle vilja vidarebefordra hälsningen idag. Hälsningen från en kvinna i Stockholm i en lägenhet där som levde i bön och som la en liten papperslapp på rätt ställe som en slags profetisk placering. Och hälsningen lyder: du är inte bortglömd. Även om det känns så just nu, även om mörker är allt du ser just nu och även om livet gör ont just nu, så är du inte bortglömd. Gud har inte glömt dig. Du är utvald. Men, obs, du är inte utvald till att lida. Som om lidandet skulle ha någon slags egenvärde. Du är inte utvald till att få ett tungt liv. Jesus säger, du är utvald till att bära frukt. Frukt av bestående värde. Och i den processen så är det samma sak som gäller för allas våra liv. Och det är att allt fruktbärande i sig har någonting av smärta. Om det kan vi tycka, tänka, säga mycket. Men det finns ingen väg runt det. Jag finner den här berättelsen om kvinnan i Stockholm så oändligt vacker. Dessutom djupt hoppfull. Det framträder någon slags bild här om hur, liksom hur Guds fina trådar löper genom tid och rum, ofta via människor som inte vet att de är använda. Människor som just för att de inte håller sig i händelsernas centrum finns tillgängliga. Som kanske aldrig ens får reda på att deras till synes lilla bidrag var en omistlig del av någonting stort. Som en länk i en kedja som inte skulle brytas. Och så påminns vi om att bönesvar och profetiors uppfyllelse ibland kommer långt efter det att vår tjänstgöringstid på jorden är slut. Det vi bara hann börja på, det vi bara tyckte blev halvfärdigt, där kan vi veta att där jobbar Gud vidare. Han spar våra tysta böner. Han spar våra handlingar av kärlek. Han spar dem som manna i öknen. Som kommer någon vandrare efter oss till hjälp. Och så undrar jag hur många människor det finns som i sin ensamhet, utan att någon i den här världen vet om det, som i sin ensamhet ber för andra, bär andra och utför på det sättet heliga handlingar. Bara Gud vet. Och det tror jag är en del av själva styrkan i det som sker. Mannalappen i boken är en påminnelse om det. Att när kyrkan blir mer och mer utåtriktad så växer samtidigt behovet av de där som kallas för de stilla i landet. De som insett att den starkaste fronten i världen, det är bönefronten. Jag ska krångla till detta något. Ordet utvald är inte något särskilt enkelt ord. På många ställen i Bibeln beskrivs hur Gud utväljer människor, folk för särskilda uppdrag. Tanken på att Gud utväljer har genom historien missbrukats till att rymma någon slags överlägsenhet i detta att vara utvald. Att tillhöra de utvalda är någonting förnämt. Precis där lurar också risken att man blir nedåtblickande och exkluderande mot de andra. Och så skapas en massa huvudbry. Alltså, är vissa människor redan utvalda? Har Gud favoriter? Skulle det i så fall vara lönlöst att söka Gud om man inte tillhör de utvalda? Eller är alla utvalda? Och vad finns det då för poäng att ens använda ordet? Jag tror inte att det är riktigt så krångligt. I Matteus 22 så berättar Jesus en liknelse. Det är kungen som håller bröllopsfest för sin son. Han inbjuder vitt och brett, men nästan ingen vill komma. Han inbjuder igen och fler blir inbjudna, men väldigt få vill komma. Och så säger Jesus, många är bjudna, men få är utvalda. Matteus 22. Ja, vilka är då de utvalda? Ja, jag kan inte förstå det på något annat sätt än att det är de som har tackat ja till inbjudan. Alltså de andra, de många som inte kommer, är lika inbjudna på samma villkor med samma generositet. Det här är ingenting vi förtjänar. Innan vi hann göra någonting av värde, och för den delen innan vi hann ödelägga någonting av värde, så var vi kallade med en evig, gränslös kärlek. Det bygger inte på vår förmåga att söka, bara på att låta oss bli funna. Det är som om man själv liksom får stiga in i sin bestämmelse. Och i det ligger ju en akt av värdighet från Guds sida. Ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. Att det är Gud som söker, det är både lättande och befriande. Det betyder ju att allting hänger inte på oss. Jag tror inte att vi är författare till våra egna liv. Jag tror inte det. Jag tror däremot att vi är medförfattare i någon mån. Men mer och mer så tror jag att det är någon annan som håller pennan. Om det är så, så blir ju det viktigaste hos oss då vår blick, vår hörsel, vår andliga hörsel och vår lyhördhet inför det. Det moderna sättet att se på livet präglas i hög grad av begrepp som forma, skapa eller bygga ett liv. I kölvattnet på sådana uttryck får vi sådana här förfärliga ord som ordet livsprojekt. Jag tycker mig ana ett någon slags tyst paradigmskifte här. Och i det skiftet berövades vi på väldigt mycket. Förmärk förflyttningen av var trycket ligger. Plötsligt är det våra val som avgör. Hela bördan vältras liksom över på oss. Och ändå står vi där och så vet ju vi att bara en del av det som formade våra liv, kanske till och med en mindre del, bygger på våra aktiva val. Handen på hjärtat, är det inte istället så att det var det som gavs oss eller aldrig gavs oss som kom att forma vår livsväg mest? Kärleken, livskamraten du fick men miste. Barnen du längtade efter som aldrig kom. Jag tror att det är det mer än någonting annat som formar vår livsväg. Här gör Jesus proportionerna kristallklara. Det är inte ni som har utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. Och jag har valt att göra er till människor som bär frukt i den här världen. Allt det som ni är och blev kan få vara en del av det fruktbärandet. Orden om att vi är utvalda att bära frukt kommer efter, kanske till och med som en del i Jesu avskedstal. Och det märks så tydligt när man läser det, att Jesus talar rakt in i lärjungarnas oro. Han adresserar den rädsla som de just nu har inom sig och säger: känn ingen oro, jag ska inte lämna er ensamma, tappa inte modet. Och märk hur in i lärjungarnas oro så beskriver Jesus sig själv, inte som en fristad mot olycka och smärta, inte som någon slags snabb lösning när det kärvar. Han beskriver sig som den sanna vinstocken. Jesus gjorde ju väldigt ofta så här. Alltså att han tog bilder ur den omgivande naturen för att på något sätt förklara det som handlar om det inre. När han skulle tala om förgängligheten så tog han ett grässtrå. När han skulle tala om hjärtats mylla så tog han en näve jord. När han skulle tala om bekymmerslöshet så höll han fram en blomma. Nu stannar Jesus uppenbarligen vid en knotig vinstock. Vinrankan är sympatisk på många sätt. Bland annat därför att man aldrig behöver vattna den. Den hittar själv sina djup och sitt vatten där nere. Och de dagar när solen gassar på så kan det bli 40 40 och bortåt 50 grader varmt i vårt pyttelilla växthus. Allt annat förbränns om man inte skuggar och vattnar och vädrar. Allt utom vinrankan. Den ser ut att må prima utan skugga. Den till och med skänker skugga till allt annat runt sig. Hur går det till? Detta är inte mitt område, men så pass vet jag att innanför den här knotiga, frasiga stammen så finns en stark livets rörelse. Och detta inre liv är det som avgör det yttre. Längst ut, livet längst ut i grenarna avgörs också av den där inre strömmen. Och när Jesus ska beskriva själva grunden eller fundamentet för vår relation till honom så är han noga med att välja bild. Han väljer inte en snittblomma som står idag och som vissnar imorgon. Han väljer ett långsamt växande och extremt tåligt vinträd. Det har ibland talats så konstigt om Gud. Så att när någonting drabbar en, så istället för att tänka vilken tur att jag har Gud när det här händer, så hamnar man istället i tanken på att Gud måste ha vänt sig bort när något sånt här kommer att kan ske. Och inte sällan så ser man sig själv som orsaken till det. Man fick för sina synder liksom. Ni har hört det förr. En sån Gud tror inte jag på. Punkt. Livets svårigheter drabbar oss. Jag tror inte att det finns någon avsikt bakom det. Gud skyddar inte vissa människor mer än andra. Men, och det är evangeliets stora men, Gud är där. Vi svävar inte omkring i någon slags viktlös universum. Våra liv är sammanvuxna med Jesus som grenarna är sammanvuxna med vinstocken. Vi är förenade med själva livsströmmen och därmed med det som gör att vi kan orka det vi egentligen inte orkar. Han bär både oss och bördan. Men mer än så. I Guds storhet ingår att han till och med av smärtan i våra liv kan smälta ner och så forma någonting som kan bli till stor välsignelse. Stor välsignelse för någon annan. Det kanske var den smärtan som den här kvinnan hade lagt i den där lilla, lilla lappen och stuckit in i boken. Så uppfattar jag poängen i det Jesus i avskedstalet säger till lärjungar som nu inte vet vad som väntar och därför är oroliga. Det är som att Jesus säger, livet kommer att möta er. Och livet är inte alltid snällt. I lärjungarnas fall ledde ju det till att de flesta av dem fick lida martyrdöden. Men Jesus har mer att säga. Han säger, när jag nu lämnar er så vet en sak. Jag kommer tillbaka och tills jag gör det sänder jag den helige ande som hjälparen i världen. Men vad som än händer, var era liv än hamnar, så vet att jag är där. Och där jag är så löper livsströmmen. Och så önskar jag att den här predikan skulle få bli ett så här litet mannakorn. Instucket någonstans i din livsbok. En hälsning från den Gud som säger att du inte är bortglömd. Att också de tunga tiderna i våra liv kan få vara en del av den process som alstrar de allra vackraste frukterna. Kärleksfrukterna. Vi ber. Gud, tack för att vi får vara inför ditt ansikte. På helig mark. Herre, där du går är allting helig mark. Tack för den värld som du har skapat så förunderligt vacker och skön. Tack för människan som du har skapat så mångskiftande och vacker. Och så tackar jag dig också för att du kan ta smärtan i våra liv. Och med din varsamhet av den forma någonting som blir till välsignelse. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.